I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej alla lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Medvind. En podd som handlar om resor och där vi sitter och pratar med intressanta människor om resor. Idag mitt emot mig har jag en person vid namn Thomas Ogander. Hej Thomas.
Hej.
Vi ska prata om resebranschen och någonting som du jobbar med som heter One Water Race.
Ja.
Resebranschen ska vi återkomma till. Du har haft 10 år där.
Ja.
Det ska bli kul att snacka om det, men innan vi kliver in i det så vill jag höra om det här spännande konceptet som väl kallas för ett endurance race, är det så?
Ja, men det kan man kalla det. Det är ju engelska, det är ju en långdistanstävling där.
Ja. Berätta, vad är man, simmar och springer och vad gör man?
Ja, nej, men alltså det som vi kreerar här eller har jobbat fram är ju någonting som i grunden ska lyfta fokus på klimatet och vattnet, det världsvatten som vi har. Det är ju det som i grunden, det är därför det heter One Water, för vi har liksom ett vatten på jorden. Det är konstant, det är samma vatten som vi har nu, som dinosaurierna drack och som Gustav Vasa åkte skidor på och allting sånt där. Så att det är det som är grunden liksom i det här, och för att skapa liksom en plattform för att kunna nå ut ordentligt så har vi då kreerat One Water Race som ska bli världens tuffaste endurance race, långdistanstävling, som är på en fantastiskt vacker plats. Det är Stockholms skärgård.
Ja.
Vi har den norra delen, Arholma. Och sen så ska man ta sig ner till Landsort bara genom kraften i den mänskliga kroppen. Det vill säga springa och simma. Springa över öarna och simma emellan. Och det är totalt ungefär 250 kilometer. varav 200 kilometer i löpning och 50 kilometer är simning. Och sen är det här en blandning kan man säga av olika typer av endurance sporter. Allting från adventure racing, orientering, swimrun, ultramaratons och så vidare. Så att det är en lagtävling. Du är 3 personer i varje lag.
Ja.
Båda könen måste vara representerade.
Okay.
Det är som sagt, det är start Arholma, målgång Landsort, fritt vägval, först till mål. Men det är inte förrän du startar som du får reda på ett antal checkpoints som du ska passera på vägen ner.
Okay.
Så att du kan inte planera liksom vägen i förväg.
Och jag antar att checkpoints är väl bra lite för säkerhetens skull? Och så
ja, men absolut. Det är ju en lång distans och det är extremt tufft. Vi räknar väl med att det kommer att ta kanske någonstans mellan 60 och 70 80 timmar ungefär att göra det här. Så att varje lag har en egen säkerhetsbåt. Och där man också har en lagkapten på laget, eller till laget på båten, som hjälper till med navigering och sådär. För att det här är ju liksom också ett taktiskt val. Ska man, fågelvägen kanske är lättast att simma. Mm. Fast simma är betydligt jobbigare än att springa. Då kanske man ska ta en liten omväg för att
springa mer.
Ja, och lite grann sådär. Då behöver man en person som kan hantera det liksom övergripande så. Så att, och sen så är ju det här i utformat för de bästa i världen. Det har ju aldrig gjorts en tävling av den här digniteten tidigare. Så att vi kommer bara att ta in 10 lag max.
Det är otroligt spännande ju.
Ja, och nu har vi lag från... Vi har ganska stort intresse nu och det är väldigt roligt när vi har gått ut och lanserat det här ordentligt. Alltså att det väcker ganska stort liv just i den här endurance-världen. För dels att det skapas någonting nytt, och sen så gör vi det här ur vattenperspektivet. Men vi gör det också ur ett perspektiv att lyfta de som håller på med den här typen av idrott, som är ju liksom unikum på ett eller annat sätt, som verkligen klarar de här strapatserna, och därför så, och de har ganska tuffa villkor och jobba med, för att det är väldigt okommersiellt än så länge, det är väldigt lite prispengar och så vidare, så att därför så har vi också lagt all kraft på att lyfta även de som gör det här, så att vi har ju en prissumma på $100,000 i tävlingen som gör också att det absolut självklart skapar ett intresse kring det här.
Du sover man på vägen?
Ja, det kan man göra. Om man vill, absolut.
Kan man vara uppe i 60 timmar?
Ja, absolut.
Det fixar man.
Ja, det fixar man. Det här är ju, om man då tittar på adventure racing som är väldigt stort. Där tävlar man ju upp till 10 dygn.
Mm.
Och kanske sover... Ja, kanske någonstans mellan 5 och 10 timmar på de 10 dygnen. Så att för den här typen av atleter som gör det här, så är just det momentet, det är inget konstigt.
Sen det är otroligt vad man kan pressa kroppen till saker.
Ja, men det är ju väldigt mycket det som det här handlar om.
Ja, det är pannben.
Ja, men det är pannben, och sen så är det ju just också, i och med att det är så långt, så är det ju väldigt mycket liksom uthållighet och mental styrka. Mm. Och man märker också att då är skillnaden också mellan killar och tjejer betydligt mindre. Där tjejer faktiskt i många fall har ett betydligt liksom starkare pannben än vad killar har.
Typ tjejer har mer stamina?
Nej, men lite skulle man liksom kunna säga. Så att det är också lite det som är spännande här. För att det här, absolut, man ska ju ta sig fram snabbast, men det är ju inte det att det går fort, utan det gäller att ha ett momentum och komma vidare hela vägen och kunna ta de här liksom mentala spärrarna som kommer längs med vägen och ta sig igenom dem. Så att det är det som är utmaningen, det är det som också är liksom dramat i det här.
Är du själv endurance person?
Ja, alltså jag har ju hållit på med långdistansidrott nästan så länge jag kan minnas.
Ja. Har du själv testat distansen?
Ja.
Det har du gjort?
Två gånger? Ja, vi gjorde det här första gången förra året. Jag har haft de här tankarna sedan 2014. Mm. Att det här vore en otroligt häftig sträcka att göra någonting med. Och sen så förra året så bestämde jag oss för att nu gör vi det här. Och då har jag i min träningsgrupp, så har jag några av dem som är bäst i världen i swimrun och sådär. Så då bestämde jag att vi gör det här, och då testar vi att göra det här under 3 dagar.
Okay.
Och då startade vi ungefär vi gjorde det i slutet av augusti. Vi startade när...
Det är när det är som varmast liksom, eller?
Ja, inte som varmast, det skulle jag inte säga. Då skulle man nog göra det i juli. Men det här, det blev mest så för att det var liksom en bra tidpunkt.
Ja.
Men då så startade vi när det började bli ljust på morgnarna och kanske stack iväg vid 4:15.
Mm.
Och sen så körde vi mellan 12 och 15 timmar per dag.
Och vad gjorde ni däremellan? Ni sov?
Ja, då gjorde såg det. Vi, ja, precis.
Och är det en strategi som du skulle säga är smart, eller? Hjälper det?
Nej, det ska man nog inte säga. Nu ska man flika in att det som vi gjorde, vi var 10 stycken som gjorde det här då förra året.
Okay.
Och då var det ju egentligen, eller egentligen, det var två av oss i den gruppen som gjorde hela distansen. Jag valde att hoppa över, vi hade ju en säkerhetsbåt och valde att hoppa över liksom vissa, liksom vissa delar i här. Så att vi gjorde väl 245 kilometer, jag kanske gjorde 210 av dem.
Ja, men det duger väl.
Ja, och sen så gjorde vi det här även i år, men då gjorde vi det nonstop, men gjorde det i stafettform.
Okay.
Väldigt mycket för att vi skulle testa hur funkar det här på nätterna. Mm-hmm. För att få erfarenhet av det.
Det är pannlampa och liksom...
Ja, men precis. Både som tävlande men inte minst som liksom tävlingsorganisation också. Hur fungerar det här nattetid? Och då hade vi ju med oss en tjej som heter Johanna Engström som är trefaldig svensk mästarinna i nattorientering och också en swimrun endurance atlet och sådär. För att just testa hur funkar det här på nätterna. Och där stötte man ju på lite nya sekvenser som vi inte hade erfarenhet av tidigare. Men det,
berätta, vadå?
Men det blir ju en helt annan grej. Dels så är det ju liksom i slutet av augusti så är det ju bäckmörkt.
Ja, det är bäcksvart.
Alltså det är kolsvart. så att du har ju inget hjälp av något ljus på något sätt överhuvudtaget. Sen
Och det är inte så att du får liksom ha mer Google Maps och så här.
Inga elektroniska liksom, verktyg. Men sen så ser du ju också det att kylan kom ju på nätterna. Och det var ju det som vi kunde konstatera nu. Att är det någonting som kommer att vara utmaningen här så är det ju kylan på nätterna. Mörkret på ett sätt när man springer och sådär, det är ju som en vanlig nattorientering.
Men liksom springer man inte typ i skogen? Liksom,
det det gör man.
Det är ju någon pinne som kommer in i ögat eller liksom.
Ja, men absolut, så kan det ju verkligen vara. Det hade ju några incidenter liksom så på vägen, men det är inte värre än liksom en vanlig nattorientering.
Nej, okay.
Ur det perspektivet. Sen är det klart att simningarna på nätterna, det är helt mörkt, det är svårt att se vart är du ska simma, men då har man ju en säkerhetsbåt som hjälper till just med den typen av navigering och sådär. Sen är det klart att det blir ju en utmaning för att man, när man kommer neråt liksom söder om Utö, man kommer ner till en ö som heter Nottarö, sen ska man ta sig inåt liksom mot fastlandet för att komma ner mot Torö och sen mot Landsort. Där har du ju en passage som heter Danzigigat. Det är ju där Gotlandsfärgen och de kommer. Så att där kommer en simning som är 6,5 kilometer.
Där det kan dyka upp en finlandsfärja?
Nej, kanske inte en finlandsfärja, men en gotlandsfärja i alla fall. Nej, men så att utmaningarna på nätterna är ju, och det är det som man ser nu erfarenhetsmässigt till tävlingen nästa år, så tror jag att det som kommer att vara det tuffa är ju att hantera kylan på nätterna. Och där jag tror att rent taktiskt så kommer man att vara tvungen att köra liksom kortare sträckor. Man kanske kör en timme.
Man får hitta kortare sträckor.
Ja, men lite så här, kör en timme, kanske pausar, värmer sig ordentligt och sen så kör man vidare. För att jag tror att det kommer att vara en av de absolut största utmaningarna.
Och hur värmer man sig? Man har väl allt med sig i en ryggsäck?
Ja, man har allt med sig. Sen är det ju det att på själva tävlingen så har du ju en följebåt som bistår med mat och allting. Så tävlande så får du ju inte gå ombord på båten. Men du får absolut liksom ta en jacka, en filt eller liksom någonting så. Och det är det också du behöver för att liksom kunna hålla värmen uppe.
Gud vad spännande alltså.
Ja.
Och sen har jag hört talas om det här som heter Ö till Ö, där då sitter man ihop i ett snöre, ett rep.
Men precis.
Gäller det här också eller?
Ja, det kan man ju absolut göra. Och Ö till Ö är ju liksom en väldigt bidragande orsak till att det här har utvecklats också. För där började man ju verkligen tänja på gränserna. Där tar man sig från Sandhamn ner till Utö som är en sträcka på ungefär 75 kilometer. Som ju var uppfattades som omöjlig från början. Och sen så...
Det är liksom sjukt med de här endurance-grejerna. Man bara flyttar fram positionerna hela tiden.
Men verkligen hela tiden. Och där var det ju till och med så på Ö, att till att börja med så var det ju för få lag som kom i mål. Så att då satte man till och med in så att man fick cykla på Ornö.
Okay.
För att liksom, det skulle vara fler lag som kom i mål. Nu är ju det liksom det minsta problemet.
För att men vad är det som har hänt? Det liksom, har människor blivit... Vad är skillnaden?
Nej, men jag skulle nog säga att skillnaden är väldigt mental. Ja. Att det faktiskt är möjligt.
Du bara förstår att det går.
Ja, nej men precis. Och sen så att liksom personer triggar varandra och så vidare. Och att det faktiskt är möjligt. Så. Sen är det också lite grann vilken typ av idrott man kommer ifrån.
Mm.
Och om man då tar in fler och fler personer som kommer från adventure racing där man håller på extremt länge. Och nu du tittar med den boomen som har blivit för Ironman och allting sådär. För några år sedan så var ju Ironman var ju en jättegrej.
Ja,
nu
visst.
Gör ju alla killar över 40 ska ju göra en Ironman.
Ja visst. Maraton var ju från början en jättegrej,
ja.
Sen blir det Ironman.
Ja, men precis. Att man flyttar ju gränserna hela tiden. Och det är det som är både roligt och fascinerande. Och det här är ju också det att de som håller på med det här och på de här längre distanserna så är det ju just det som man är ute efter. Just den här mentala och även fysiska spärren. Att du går igång på att bli totalt utmattad och gå in i väggen som man säger, där man liksom rent mentalt och fysiskt känner att så här, jag kommer inte en meter till. Men där man sen rent mentalt och även fysiskt liksom kan hantera det där och komma vidare. Så att du kan ju...
Hur gör man?
Nej, men det är ju väldigt mycket en mental spärr som det handlar om. Och självklart så måste du ju ha tränat väldigt mycket på den typen av liksom långa distanser. Men det handlar ju väldigt mycket om att bearbeta det här mentalt.
Och kan man liksom gå i terapisessioner för att lära sig sånt här, eller hur?
Nej, det tror jag
hur
faktiskt.
Hur gör du?
Nej, det är ju någonting som man har, eller som jag har haft med mig nog väldigt länge. Och jag tror att en del har det och andra har det inte.
Nej, just det.
Jag kan ju tänka mig, för min del ganska mycket så var det när jag gjorde lumpen som attackdykare, och där handlade ju väldigt mycket det om att liksom verkligen flytta de här liksom gränserna både fysiskt och mentalt och sådär, så att för min del så har det legat med, och det är väl någonting som ligger hos alla de som håller på med de här långdistansidrotterna också, att någonstans kommer ifrån och att man just går igång på det. Det blir någon form av eufori liksom, till exempel.
Jag
kommer ihåg att förra året så när vi körde då på 3 dagar, när vi hade en följebåt och man ändå hade möjlighet att liksom pausa. Jag kommer ihåg vid något tillfälle då hade jag varit ute och kört en, ja men kanske en 6-7 timmar eller någonting sånt där, och jag kände att så här, fan, nu är jag helt liksom, jag mår illa, det här är liksom inget bra. Så att jag hoppade upp på båten och så satt jag där liksom i 5 minuter och kände så här, nej, fan, jag måste ut. Och då drog jag ut, och sen så visste jag ju det, för någonstans så finns ju det där, och sen en halvtimme senare så var jag helt euforisk och kände mig hur bra som helst och bara tyckte att det här var...
Men rent biologiskt så finns det väl, alltså kroppen har väl med alla hormoner och sånt någon slags försvarsmekanism att liksom, ja, det är väl från grottmänniskotiden att måste du så måste du.
Ja, men lite så är det. Eller så är det ju absolut. Och det finns ju liksom inom alla. Sen är det ju så här, hur långt vill man dra det?
Ja.
Och det behöver man absolut inte göra. Men det är ändå, det som jag tycker är fascinerande, det är ju att det faktiskt går. Och det är just när man tittar på One Water Race så är det ju så här att, ja, det är ju det som är fascinerande med det här, är att ja, men det går ju faktiskt.
Ja.
Och att det finns folk där ute som verkligen vill och går igång på att göra den här typen av, som man kan uppfatta det, omöjliga strapatser.
Och du, ni får mycket uppmärksamhet för det här och ni lyckas locka till er kända namn från överallt, eller som ska komma och göra det här, eller?
Ja, det har vi ju. Det har ju blivit liksom en stor snackis inom endurance-världen, och här fick vi nu i förra veckan senast in en anmälan från ett riktigt amerikanskt proffslag med helt galna meriter har de faktiskt, med trefälliga amerikanska mästaren i triathlon, och de har varit med i OS och kört VM i både poolsimning och öppet vatten VM och...
Spännande.
Ja, så att det är jätteroligt, verkligen. Och det är ju det som vi strävar efter också, att verkligen göra en tävling för de som verkligen är bäst i världen. Och vi har ju därför också en antagningsprocess där vi tar in väldigt mycket information kring de som ansöker för att kunna handplocka liksom de som verkligen är bäst. För det är också det som de som är bäst vill göra. De vill ju tävla och möta sig mot de som är bäst i världen.
Man ska inte skicka in en registreringsskylt som det här, vet du vad jag pratar om?
Nej.
Det finns en Netflix-dokumentär som handlar om en helt knäpp en löpartävling i USA som är påfunnet av ett par hippies där man anmäler sig genom att skicka in en registreringsskylt som man har snott från en bil och sånt där.
Ja, precis. Nej, när vi jobbar lite annorlunda där.
Jag kommer inte ihåg vad den hette. Kommer du ihåg det?
Nej, men jag vet vilken du menar. Ja. Absolut.
När vi satt oss och skulle börja prata så sa jag det att vi ska ju liksom kanske prata om din resekarriär också, men jag blev så tagen av det här så jag tyckte det hoppar vi.
Ja,
det
var ju
mycket roligare att lyssna på allt det här.
Ja.
När kör ni igång?
Tävlingen går den 23 till 25 augusti.
Ja. Någon slags publiksport eller liksom?
Nej,
det är ju inte.
Nej, det ska man inte säga. Det är klart att det finns ju möjlighet att åka ut, men det här är ju också väldigt mycket liksom anpassat utifrån den världen som vi lever i idag. Jag har ju också en bakgrund och jobbat de sista 20 åren med TV, sport och media och sådär. Så att det här är ju liksom också ett koncept som är anpassat för den omvärld som vi lever i idag som är viral och digital och så vidare. Och hur man än vänder och vrider på den här typen av tävling kommer aldrig ha liksom 100 000 åskådare som sitter på en läktare någonstans. Däremot så rent mediaproduktionsmässigt så går det att förmedla det här ändå. Så att vi har ju en tv-produktion i ryggen och kommer tv-producera det här liksom utifrån konstens precis alla regler för att följa lagen och allting sånt där. Och vi gjorde ju nu, när vi gjorde det här testracet i augusti så hade vi med oss ett stort tv-produktionsteam också för att göra också Netflix. Vi gör ju nu en pilot för Netflix.
Ja, det gör ni
också. Just,
vad kul.
Ja, men ur det här perspektivet att det är världens tuffaste tävling men också plocka fram det här dramat. För det är någonting som jag har saknat lite grann i när det gäller sport och media och sådär. Just att hitta liksom tävlingar där man, eller tv-format där man följer den här typen av tävling. Det är ju svårt självklart i och med att det är under så lång tid och långa distanser och allting sådär. Men ur ett dokumentärformat så är det ju väldigt intressant att följa de här under de här omständigheterna och den här processen och se vad som händer längs med vägen. För att man vet att folk kommer gå in i väggen, man vet att de kommer återhämta sig och kommer vidare och allting sånt där. Och det är också att det blir det här dramat att de inte riktigt vet vart de ska. De vet målet men de vet inte vägen dit.
Ja, jag förstår.
Och sådär. Så att det här är ju anpassat för att göra det också. Så att vi jobbar ju verkligen för att det här ska få en global och viral spridning.
Vad spännande, det ska vi kolla på. Så att där i slutet av augusti, om man vill följa det här, går det att se något live eller det händer efteråt kanske?
Ja, nej men alltså vi kommer ju att producera det live och vi kommer också göra det i dokumentärformat.
Just det. Finns det då, ska man följa det på Instagram eller YouTube? Eller?
Nej, man kan följa det på Instagram, på Facebook, på YouTube, på vår hemsida onewaterrace.com. Så att det finns på alla de kanaler. Och sen så tittar vi generellt sett på mediasamarbeten här nu också, för att det här är ju också en stor del i det här är ju inte bara att vi vill lyfta liksom uppmärksamheten kring liksom våra hav och vatten och sådär, utan vi också vill verkligen liksom göra skillnad. Vi vill ju vara en accelerator för vad vi kan göra, så att just nu så sitter vi parallellt här med ett projekt för att se vad är det vi skulle kunna göra i Stockholms skärgård.
Ja.
Och där våran vision kring det här är ju att vi på tid ska kunna skapa en fossilfri skärgård.
Okay.
Så att det är mycket det som vi jobbar med också här, alltså att man kan följa den utvecklingen.
Du, det här låter toppen. Vi ska se till och logga, gå in där och kolla. 23 augusti sa du?
Precis. Mm. Målgång vet vi inte riktigt.
Nej, precis. Men det återstår att se. Det ska bli kul att följa det här. Tack för att du kom hit och berättade om den här resan. Vi loggar in den 23 igen.
Ja, spännande. Tack själv. Tack. Okay,
tack för att du kom.
Ha
det bra. Hej.
Samma. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.